Innan vi går vidare med härlighetens herre vandrar med sitt folk Moses, så kan jag inte låta bli att göra en liten koppling till gårdagen igår kväll när vi tittade lite på psalm 25. Ni som var med då, så kommer ni ihåg att jag lyfte detta med förbundet som nämns i den psalmen. Och jag upprepar: tänk herre på din barmhärtighet och din nåd, ty de är av evighet. Evighetsperspektivet. Psalmisten lyfter fram det som finns hos Abraham. Och vers 10: alla Herrens vägar är nåd och sanning för dem som håller hans förbund och vittnesbörd. Det är också en koppling, intressant. Och vers 14: Herren umgås förtroligt, innerligt, med de som fruktar honom. Sitt förbund gör han känt för dem. Det var bara Abraham-kopplingen jag vill. Och så påminner jag naturligtvis om psalm 25. 2025. Gör det till din speciella psalm det året. Vi går vidare då med Moses, som är också en huvudgestalt i Gamla testamentet. Han är ju en av de mest centrala personerna eller gestalterna i den bibliska uppenbarelsehistorien. Han är förbundsmedlare. Han är ledare, han är lagstiftare, han är profet, han är författare. Det är många strängar på sin lyra, verkligen. Och det är ju en skiftande och dramatisk livshistoria för Moses del. Den har egentligen, det är tre epoker, tre olika avsnitt. 40-årsperioder ungefär. Den första, det är tiden i Egypten, det är ju den uppväxttiden, kan man säga. Vi ska titta lite på den. Den andra är vistelsen i Midjan, som ju var egentligen en ödslig tid, en förberedelsetid inför det tredje uppdraget som Israels ledare under ökenvandringen. Så när man bara tänker på de epokerna, så är det ju märkligt och fundera, meditera över Moses liv och hur Gud ledde honom, hur härlighetens Gud vandrade med honom. Inte så att Gud var frånvarande under någon av dessa epokerna, utan på något sätt så samverkade det till det bästa för Moses del, mitt i hans skröplighet som också fanns, och men också under Herrens, härlighetens Guds trofasthet mot honom. Men det kan ju inte ha varit en lätt resa, dessa 40-årsperioder. Jag tänker speciellt mittenperioden som herde i öknen. Det måste ju vara kört, mitt liv. Ja, vi kommer in på det så småningom. Och så kommer den tredje perioden som på något sätt har en överväldigande plats i frälsningsuppenbarelsen med Israels folk, som vi ska titta på. Men vi börjar tiden i Egypten då. Moses släkttavla går tillbaka på Levi stam. Han hade en syster som heter Miriam, en bror som heter Aaron. Moses föddes i Gosen, och då är ju Israel under träldom i Egypten. Svårt betryck. Vi minns berättelsen om hur gossebarnet överlevde på ett mirakulöst sätt. Han var på väg att kastas i Nilen. Det var döden som gällde för de förstfödda. Och så sker undret att faraos dotter räddar Moses på ett märkligt sätt. Och så fick han uppfostras i två miljöer, två kulturer egentligen. Dels hos faraos dotter och dels hos sina föräldrar. Han var dubbelkulturell. Vi får inte särskilt många detaljer om uppväxttiden i Moseböckerna. Men Nya testamentet kommer oss till hjälp, och det är ju facit på något sätt. I Apostlagärningarnas 7, och då är vi igen i Stefanus märkliga tal som vi hade i förra passet. Mose blev undervisad i all egyptiernas visdom, och han var mäktig i ord och gärningar, säger Stefanus. Apostlagärningarnas 7:22. Undervisad i all egyptiernas visdom, mäktig i ord och gärningar. Mycket välutbildad person, säkert begåvad. Och det är tydligt att han gjorde viktiga vägval också under uppväxttiden. Hebreerbrevet kommer oss till hjälp här igen. Igen, facit i hand. Han valde att hellre bli förtryckt tillsammans med Guds folk än att ha en kortvarig njutning av synden, säger Hebreerbrevets författaren. I de två kulturerna så valde han tydligt sida. Och så kommer det, hör och häpna, han räknade Kristi vanära som en större rikedom än Egyptens alla skatter. För han hade blicken riktad mot lönen. Hebreerbrevet menar att Moses var synnerligen Kristuscentrerad. Hur kunde han vara det? Jo, han hade en koppling till löftet till Abraham. Vi ska se på det så småningom. Moses står alltså i Abraham-traditionen. Det konstaterar vi. Han finns också med, han finns ju med som en av troshjältarna i Hebreerbrevet som vi nämner. Ni kommer ihåg uppräkningen av de som har vandrat på trons väg. Slutet av den första epoken är märklig. Då uppträder han egentligen, eller upplevs i alla fall, som en förrädare både av egyptier och israelier. Ni kommer ihåg att han angrep sig och slog en person. Och det gick riktigt illa. Därför måste han fly. Och så flyr han ut i öknen. Bland Sinais berg får vi veta. Det är inte så mycket mer detaljer, men här är slutet av den första epoken. Nu var det väl kört för Moses. Då är vi inne i den andra epoken, vistelsen i Midjan. Vi tar Hebreerbrevet till hjälp igen. Flykten till Egypten framställs nämligen i Hebreerbrevet som en troshandling. Genom tron lämnade han Egypten, står det, utan att frukta kungens vrede. Han höll ut efter därför att han liksom såg den osynlige. Hebreerbrevets 11:27. Med den osynlige för ögonen stod han ut, tror jag det finns i en äldre bibelöversättning. Vilket jag alltid har tyckt är ett märkligt uttryck. Man tänker på Mose liv. Med den osynlige för ögonen stod han ut. I den här mörka ökenperioden. Mose avstod alltså från en maktposition som fanns för honom i Egypten. Så blev han istället en fattig vandringsman. I Midjaniternas land så möter han Reguel Jetro och fick omsider där. Han gifte sig, fick en dotter. Eller han fick sin hustru, ska vi nämna, Sippora heter hon. Och de två fick två söner, så var det. Sippora och två söner. Och nu känner alltså Moses sin svärfar i 40 år som fårvaktare. Och hans känsla av att vara i främmande land kommer till uttryck i sonen Gersoms namn. Som har en beskrivning, en definition. Jag har blivit främling i ett främmande land. Gersom, så står det. Dessa 40 år i öknen blir säkert till hans fostran som framtida ledare. I fjärde Moseboks 12:3 så står det ett märkligt, och då tittar man ju tillbaka. Mose var en mycket ödmjuk man, mer än någon annan människa på jorden, står det. Fjärde Moseboks 12:3. Annars har inte skriften så väldigt mycket mer detaljer när det gäller den här ökenskolan. Men vi kan ju igen se till helheten av skriften är att Gud har en märklig pedagogik när han ska fostra ledare. Så är det ofta öknen som gäller. Vi har Mose, vi har David, vi har Elia, vi har Johannes döparen och vi har aposteln Paulus. Den sistnämnde var det 15 år i Arabien efter omvändelsen innan missionsuppdraget tog kraft. Vad är detta för en härlighetens Gud som leder sitt folk ut i öknen för att fostras? Ja, vi förstår det inte riktigt, men det är klart ju äldre man blir och när man mer genom den helige andes fostran lär känna sig själv så, och det säger jag kanske lite grann till er som är yngre och lite mer oerfarna, Man har ju rätt stor tro på sig själv när man är ung och sådär, och ens möjlighet, och det ska man ju ha mänskligt sett, men alltså inför Gud så är det ju inget att bygga på. Och då kommer vi in på detta med andens skola som överbevisar om synd, som pågår hela livet, som liksom ständigt ska jag behöva skjutas i sank varje dag. Och jag får veta igen att Roland, det är kört för din del, om du ska bygga på dig själv. Och det lär jag mig aldrig. Ja, jo, i någon mån genom andens hjälp lär jag mig det, för han överbevisar världen om synd, för vi tror inte på Jesus. Det pågår liksom hela livet. För att vadå? Öknen ska föra mig till vattenkällan som är Kristus. Ja, det blev en liten utvikning där om ökenskolan. Men jag säger det kanske redan nu som en tillämpning. Ditt liv har väl också sina ökensidor, förmodar jag. Det undgår oss inte. Och du vill gärna fly ifrån dem, och det kanske man ska göra mänskligt sett. Men i vissa stunder ska du nog tänka, kanske till och med i Guds ljus, i härlighetens Guds ljus, att ja, detta blir till min fostran. Och så ska du också veta, som Paulus säger, att du kommer inte att prövas över din förmåga. Det är trösten på något sätt i ökenskolan. Utan Gud ska leda dig till en god utgång, som väl är. Tredje epoken. Nu har vi avverkat 80 år. Nu är 40 kvar. Som Israels ledare under ökenvandringen. Som 80-åring får Mose ett märkligt möte med härlighetens Gud. Vi minns den brinnande törnbusken i andra Moseboks 3. Mose är ute i öknen, förvaktare. Plötsligt så kommer Herren uppenbara sig på detta märkliga sätt. En buske som brinner, men som inte brinner ner eller upp. Och så kommer presentationen. Och nu är här en Abraham-koppling. Lyssna. Jag är din fars Gud. En återkoppling, inte sant? Abrahams Gud, Isaks Gud och Jakobs Gud. Ser du länken? Mose finns med i den traditionen. Berättelsen delger att det inte längre fanns särskilt mycket kvar av självsäkerhet och optimism från Moses sida, och det förstår vi ju. Han ber att få slippa uppdraget. Återvända till Egypten. Jag flydde ju därifrån. Vad ska jag där och göra? Inte konstigt att han protesterar. Men Herren visar att han vill rädda sitt folk i Egypten. Det folk som Mose försökte fixa och rädda på sitt sätt. Genom att agera på ett vårdslöst sätt. Jag tror att Mose tänkte nog tillbaka på detta. Vad han gjorde. Och i förlängning så får han se vad Gud gör. Vilken skillnad. Det går liksom inte att jämföra. Herren vill rädda sitt folk från träldomen i Egypten. Och i andra Moseboks 3:4 så redogörs för en ingående dialog mellan Herren och Moses. Läs gärna det, såväl som Abrahams berättelserna under de närmaste dagarna, för det kompletterar ju det lilla jag försöker säga, och låt skriften liksom tala till dig. Andra Moseboks 3:4 så är det en dialog mellan Herren och Mose där de liksom brottas om det uppdrag som kommer. Herren är offensiv. Jag vill, precis som han sa till Abraham, jag ska göra, så säger han till Mose, jag ska gripa in. Herren är offensiv. Mose är defensiv i sin retorik. Men steg för steg så inordnar sig Mose i kallelsen och bejakar den sakta försiktigt. Och tillsammans med hustrun och de två sönerna beger de sig till Egypten. Och så står det, och här är en märklig, vi hinner inte gå in på den biten, för det var ju detta med staven som också fanns med, utrustningen som Herren gav, staven. Så står det, Mose tog Guds stav i handen. Det var på något sätt, kan vi säga, nådemedlet i någon mån i kampen. Nådemedlet, för att det hade Gud liksom fäst löftena till staven, kraften. Det var Herrens utrustning som Mose skulle få bära påtagligt. Vi ska ta upp en liten detalj. Under resans gång till Egypten så sker något märkligt. Det är i andra Moseboks 4:e kapitel. Där står det, under resan hände det vid en viloplats att Herren kom emot Mose och ville döda honom. vad är nu detta? Och då tänker vi lite grann på Abraham, Isak, offret, inte sant, där. Är det en liknande tendens från Herrens sida? Vem är denne härlighetens Herre och Gud? Då tog Sippora en vass flinsten och skar bort sin sons förhud, och hon rörde vid Mose fötter med den och sa: du är en blodsbrudgum för mig. Och Herren lät honom vara. Andra Mosebok 4:24-26. En liten episod, inte oviktig. Tydligen hade Mose försummat förbundstecknet, omskärelsen, på sina söner. Om jag förstår det rätt så är så fallet. Och nu är det förbundstecknet som på något sätt blir aktuellt igen. Vadå? För att gripa om det av Gud givna löftet till Abraham. Låt det få validitet. Ja, låt det gälla för din släkt. Och ska du gå till Egypten utan att ha omskurit dina söner? Nej, det går inte. Gud är noga. Och nu förnyas löftet som Gud gett till Abraham, och det bekräftas genom denna omskärelsen på ett påtagligt sätt. Och då låter Gud Mose leva. Förbundet är det som räddar honom, men också tecknet på förbundet, omskärelsen, som en bekräftelse. Därefter försvinner Mose och sönerna från berättelsen, även om det blir en återträff lite senare, andra Moseboks 18. Och Mose fortsätter mot Egypten, och vid Horeb träffar han sin bror Aaron, och där berättar han ingående om Herrens mäktiga kallelse vid busken, och detta att också Aaron skulle biträda Mose som språkrör. Ni kommer ihåg det, att Mose han sa att inte talets gåva, det kommer inte att gå. Och så ger Herren Mose löftet om att Aaron ska hjälpa dig, och så skulle de bli medarbetare i kampen, vilket blev fallet. Och nu blir alltså Mose Israels ledare under ökenvandringen. Och denna tredje epoken i Mose liv får ju det mesta utrymmet. Och här är ett antal underrubriker som vi skulle kunna studera. Jag bara nämner några av dem då, och vi kan bara stanna inför några få. Vi har ju då först Mose och farao. Det är liksom den första kontroversen. Sen har vi påskfirandet som är en viktig berättelse. Vi har för det tredje uttåget. Vi har för det fjärde vandringen till Sinai. Vi har vid Sinai berg, lagstiftningen och allt detta som är en femte punkt. Vi har resan till Kades. Vi har Kades Barnea, en viktig incident också. Vi har ökentiden i stort, många långa år. Vi har Meribas vatten. Och så har vi Mose avsked som också får utrymme. Vad ska vi välja att belysa här och nu? Allt är ju viktigt egentligen, men vi får göra ett urval. Vi börjar med påskfirandet. Guds dom drabbade Egypten genom plågorna, minns vi. Israels folk fick särskilt beskydd under den här märkliga episoden. Och det mest påtagliga i samband blev det vid den tionde plågan. Allt förstfött skulle dödas enligt Herrens befallning. Och det skulle drabba både Egyptens folk och Israels folk. Såvida inte man tog vara på det löftet om frälsning som Gud förmedlade genom Mose. Och då instiftades påskhögtiden och förordnandet av påskalammet. Andra Moseboks 12 kapitel. Och med hjälp av Nya testamentet så får vi förklaringar på detta. Hebreerbrevets 11:28. I tron firade han, det vill säga Moses, påsken och strök blodet på dörrposterna för att fördärvaren inte skulle röra deras förstfödda. Ni kommer ihåg berättelsen. Något måste offras, blod måste finnas för handen, dörrposterna skulle strykas och så skulle mårdängen gå förbi. En påtaglig räddningsinstitution från Herrens sida. Och Paulus tar upp detta i någon mån också i första Kor 5 när han säger: vårt påskalam Kristus har blivit slaktat. Här är alltså en koppling, tydlig koppling till påskalammet i andra Mosebok till Nya testamentets förordningar om den heliga nattvarden som Jesus har stiftat. Men i episoden där och då så var det ju så att alla var skyldiga till döden, och därför behövdes ett ställföreträdande offer. Någon som kommer i en annan ställe för räddning. Påska lammets blod, så undgick man straffdomen på så sätt. När blodet var struket på dörrposten så gick ängeln förbi huset. Och detta är en institution som då, som jag har antytt, lever vidare under hela Israels historia som något väldigt viktigt. Och till och med in i nytestamentlig tid. Påska lammet. Så kommer vi till uttåget. Den dramatiska berättelsen i Andra Moseboks 14 kapitel. Jag får nog be om lite mer vatten här. Tack. Vi hinner ju inte läsa hela den berättelsen, men jag förmodar att de flesta av er har den i denna dramatiska berättelse i sitt minne i någon mån, så vi får bara antyda vissa delar, moment av det. Vi kommer ihåg att folket var på flykt. Det var kris. Förföljelse var för handen. Når man fram till Röda havet. Och så, vad sker? Jo, på Guds befallning så räcker Moses ut, vadå? Sin stav. Redskapet, kraften från Herren. Ut över havet, läser vi. Tormark skapades, tack, så att Israels folk kunde räddas på ett mirakulöst sätt. Ja, vilken resa det måste ha varit. Och ni kommer ihåg det, att det var inte utan några frågetecken från folkets sida. Man hade ju trots allt köttgrytor i Egypten och hade det för hyfsat bra. Skulle man nu gå döden till mötes i Röda havet? Det är ju inte lätt att sätta sig in i föreställningsvärlden hur den enskilde tänkte. Men Mose blir redskapet här från Herrens sida att rädda sitt folk. Och så vad sker efter de har tågat igenom Torskoda? Jo, det står, Moses säger till folket, var inte rädda. Stanna upp och bevittna den frälsningen som Herren idag ska ge er. Så som ni ser egyptierna idag ska ni aldrig någonsin se dem igen. Herren ska strida för er och ni ska hålla er stilla. Ett underbart ord. Herren ska strida för er. Ni ska vila. Alltså, jag måste återkoppla till Abraham igen, inte sant? Första Moseboks 12. Vem är det som agerar? Vem är det som talar? Vem är det som ska göra någonting? Herren, jag ska. Samma sak igen. Det är härlighetens Gud som får agera om det ska bli någonting som har bestående värde. Herren ska strida för er och ni ska hålla er stilla. Och det ordet får ju en kristen ta med sig också in i sin vardag, som väl är. Denna befrielse finns därefter med som något alldeles extraordinärt i Israels historia. Man kommer ständigt att påminnas om detta, hur Gud på detta förunderliga sätt räddade sitt folk från träldomen i Egypten. Och Nya testamentet kommenterade, det Hebreerbrevet igen. I tron gick folket genom Röda havet som på torr mark. Men när egyptierna försökte drunknade de, står det. Det är facit. Och Paulus i första kor 10 tar också upp det. Jag vill att ni ska veta att alla våra fäder var under molnskyn och att alla gick genom havet. Alla gick genom havet. Alla blev döpta i molnskyn och havet till gemenskap med Mose. Frälsningen från Egypten är ett huvudmotiv, kan man säga, hela vägen. Och den finns också med i psalmdiktningen. Flera psaltarpsalmer tar upp detta på ett konkret sätt. Till exempel psalm 66, psalm 114, bara för att nämna några exempel. Tänk hur Gud kunde rädda sitt folk från träldomen och föra dem på vägen mot löfteslandet. Gud ledde folket vidare på ett övernaturligt sätt, får vi veta. Han gick framför dem om dagen i en molnstod och om natten i en eldstod. Vi nöjer oss med det själva detta undret. Så kommer vandringen till Sinai. Stefanus finns där igen och utlägger händelseförloppet 7:36 i Apostlagärningarna. Det var han som förde dem ut och gjorde under och tecken i Egypten och i Röda havet och i öknen under 40 år. Stefanus, Apostlagärningarnas 7. Och Paulus nämner mannat och vattnet som kom folk till godo och klippan vid Horeb när Moses slog på berget med sin stav. Första Korintierbrevets 10. Alla åt dem samma andliga mat och alla drack dem samma andliga dryck. De drack ur en andlig klippa som följde den och den klippan var Kristus. Var Moses Kristus orienterad? Ja, i högsta grad. Exakt hur tydligt det var, det klarar vi inte gå in på. Men vet du vad? Det var en koppling tillbaka till Abraham. Det vet vi. Här är en succession av löftet som lever vidare i Israels historia. Tidvis under väldigt knappa förhållanden på grund av mänsklig svaghet. Och egentligen, vi kommer strax in på det, jag ska inte föregripa det, men det är en hopplös läsning egentligen på ett sätt. Med vad Gud vill göra med detta, sin skapelse kan man säga, djupa sätt och sitt folk. Och så vad vi har för motprestation. Ja, det är minimalt med ja-sägande. Men det är, som vi vet, när vi har små barn så är det nej, nej, nej. Det är det som kännetecknar tragiskt sett mänsklighetens historia. När Gud säger ja till oss så säger vi nej. Och det tar oerhört mycket tid för Gud att övervinna detta nej-sägande som vi har bär med oss i vår natur. Vi är nog om det, vi kommer tillbaka till det imorgon. Nu är vi framme vid Sinai berg. Vi är 3 månader efter uttåget ur Egypten. Det är 2 viktiga moment. Lagen gavs på stentavlor och tabernaklet restes. Det är 2 viktiga händelser som får lång betydelse i Israels historia. Ett nytt förbund slöts mellan Herren och egendomsfolket. Och det är en förlängning av det förbund som Gud slöt med Abraham. Det ensidiga förbundet. Lägg märke till formuleringen. Det är en mäktig uppenbarelse. Vi har det i andra Moseboks 19. Jag ska läsa några verser. Vers 16-19. På tredje dagen när det hade blivit morgon började det dundra och blixtra. Ett tjockt moln la sig över berget och ett mycket starkt basunljud hördes. Allt folket i lägret bävade. Men Mose förde ut folket ur lägret för att möta Gud. Och de ställde sig nedanför berget. Hela Sinai berg täcktes av rök. För Herren hade stigit ner på berget i eld. Rök steg upp därifrån som röken från en smältugn. Och hela berget skakade våldsamt. Basunljudet blev starkare och starkare. Mose talade och Gud svarade honom med hög röst. Omskakande. Det är härlighetens Gud som uppenbarar sig i sin helighet. Och det är ingen lekskola, det är ingen sandlåda så att säga. Det är allvar. Det är förfärligt att falla i den levande Gudens händer, säger Hebreerbrevets författaren på ett ställe. Att möta Gud i hans helighet. Omsider så förmedlas lagens stentavlor. Och förbundet kännetecken, det är till skillnad från det ensidiga förbundet från Abraham, så är detta ett ömsesidigt förbund. Lägg märke till skillnaden. Om lagen hålls, om du håller lagen, så ska du få välsignelse. Om du inte håller lagen så väntar välsignelsens motsats, det vill säga förbannelse. Ömsesidigt förbund. Vi kommer tillbaka till detta imorgon. Tabernaklet restes, invigdes, gudstjänstens fasta former bekräftades. Och vi måste bara nämna en viktig händelse, instiftandet av den stora försoningsdagen. Vi har det 3:e Mosebok 16:e kapitel. som jag gärna ber dig att lägga på minnet, för det vi får liksom inte bara, kan inte bara gå förbi, det måste nämnas, för det är på något sätt en avgörande för hela försoningspaketet, om man säger så, från Guds sida. När överste prästen en gång om året ska gå in i det allra heligaste och sona folkets synder. Tydliga förordningar på hur detta skulle ske, noggrant. Och hur det offer som när överste prästen står där och så att säga inför Gud bekänner hela sitt folks synder som sina. Och här är ju anspelningen framåt mot Kristus som gör samma sak. Här är exemplet, och i Kristus, när Kristus döps, så går han ner i Jordan och där bekänner han hela världens synd som sin. Tillbaka till institutionen i Gamla testamentet, så kommer ni ihåg i den berättelse så skickas ju offret ut i öknen. Tredje Mosebok 16. Väldigt viktigt, vi hinner inte gå in på mer detaljer här, men jag vill ha nämnt i alla fall. En ingående undervisning om behovet av försoning på grund av folkets synd. Den stora försoningsdagen. Förebildligt och i Kristus uppfyllt. Se Guds lam som borttager världens synd. Där är väl liksom den tydligaste anspelningen på uppfyllandet. Ökentiden. 38 år. En på många sätt tragisk historia att läsa. Och vi kan väl tänka när vi läser det att, ja, vad är det här för folk egentligen då? Hade jag varit med så hade jag gjort annorlunda. Jag är inte så säker. Inte för min del i alla fall. Herren försåg sitt folk med mat och dryck på ett märkligt sätt. Otro och uppror hela tiden. Och Herren står trots allt detta ut med sitt folk. Straff kommer på grund av synden. Det är nödvändigt. Trots folkets trolöshet så fanns ändå löftet om löfteslandet kvar. Aposteln Paulus summerar och drar själavårdande lärdomar till oss. Föregriper vi lite grann det som vi ska se på mer imorgon, om Gud vill. Första K10. Jag läser ett lite längre avsnitt där, för det är på något sätt en tolkning av det där och då. Då har vi facit. Första K10, 5-13. De flesta av dem hade Gud inte behag till, utan de föll och låg utspridda i öknen. Det som hände dem har blivit ett varnande exempel för oss att vi inte ska ha begär till det onda som de hade. Ta lärdom, det är liksom Paulus retorik. Bli inte heller avgudadyrkare som några av dem, som det står skrivet, folk satte sig för att äta och dricka och reste sig för att roa sig. Och så tillämpningen. Vi ska inte heller begå sexuell synd som några av dem gjorde. På en enda dag föll 23 000. Och vi ska inte fresta Kristus som några av dem gjorde. De dödades av ormar. Ni kommer ihåg berättelsen. Klaga inte heller som några av dem gjorde. De dödades av fördärvaren. Och så kommer det. Det som hände dem är exempel. Och det skrevs ner för att varna oss som har världens slut in på oss. Därför ska den som tror sig stå se till att han inte faller. Ingen annan frestelse har drabbat er än vad människor får möta. Gud är trofast. Han ska inte tillåta att ni frestas över er förmåga. Samtidigt med frestelsen kommer han också att ge en utväg så att ni kan härda ut. Paulus tittar på händelseförloppet med Israels folk och drar slutsatser. Och det är väldigt allvarlig läsning detta. Om man då tänker på att det utvalda folket var avsedda för löftets landet. Men för en stor del av dem så havererade det hela. De gick under. Alltså på något sätt när jag läser det så får jag för egen del allvarliga tankar också för oss in i vår tid. Nu kommer vi igen jag föregriper lite grann tillämpningen, men det är nödvändigt, för att alltså när Guds kyrka på jorden, även i vår tid här och nu, vi har en falsk röst som säger att alla blir frälsta, det är frid och fröjd. Nej, definitivt inte. Inte sett utifrån ett gammaltestamentligt perspektiv med Israels historia och den apostoliska tillämpningen av detsamma. Det är inte alls självklart. Bedra dig inte, kära vän. Det är allvarliga saker. Så lyfter ju Paulus det. Vakna upp. Kämpa trons goda kamp. Och Jesus undervisar om detta med efterföljelsens nödvändighet. För Guds folk. Kristus har många bekännare, men få efterföljare, säger en kyrkofader. Jag tror det var Johan Arndt. Många bekännare, men få efterföljare. Många ska kämpa för att komma in, men de kommer inte att göra det, säger Jesus. Alltså jag blir närmast skakad när jag tänker på sådana ord av Jesus som jag gärna vill gå förbi. Men han vill inte att jag ska göra det, för han har djupast sett omsorg om mig. Gud är trofast, det är det som Paulus lyfter upp. Och så kommer han att det kommer att bli frestelser och prövningar. Men ni kommer inte att frestas utöver er förmåga, utan det finns också en utväg. Så sant vi håller oss till löftet, det uppfyllda löftet, det vill säga Kristus. Och det är det vi behöver tänka på. Avslutningsvis, några karaktäristiska drag med tanke på Moses igen. För det är ju en fascinerad person att följa. Hans personlighet, han blev en nations grundläggare. Vi märker hans tålamod, hans trohet. Vi hörde om hans ödmjukhet, hans saktmod. Vilka ledaregenskaper han hade, han fick. Kanske mycket på grund av ökenlivet de 40 år. Annat hade inte Gud kunnat använda honom som han gjorde, tänker jag. Här är Guds skola igen. Vilken personlighet. Hans egenskaper som medlare och denna mycket speciella relation han hade till Herren. I fjärde Moseboks 14:8 så står det: jag talar ansikte mot ansikte med honom, tydligt och inte i gåtor, och han får se Herrens gestalt. Alltså är det någon som har kommit Mose nära i den för Kristus perioden så är det ju på något sätt Moses. Men vi har vid det tillfälle då han får inte se Guds ansikte, det kan ingen göra och leva, får vi veta, så finns det en klippa där han får stå, där han blir räddad, och vi förstår att klippan är Kristus. I Kristus så kan jag överleva, övervinna, men bara där. Annars är det död, straff. Vi får också tänka på hans författarskap. Det är ett historiskt verk, en profetskrift. Vi vet inte alla detaljerna i tillkomsten här, det behöver vi inte gå in på. Men han är ju på något sätt en nyckelperson i den bibliska uppenbarelsen. Och så måste jag lyfta fram en profetia, femte Moseboks 18:18. Där säger han: en profet lik mig ska Herren din Gud låta uppstå åt dig bland ditt folk, från dina bröder. Honom ska ni lyssna till. En mäktig profetia om Kristus. En profet lik mig ska Herren din Gud låta uppstå. Och så kommer: honom ska ni lyssna till. Och detta finns med på nytestamentlig mark. Därför måste vi nämna någonting om det också helt till sist. Att Nya Testamentet har ju flera omnämningar av Mose på ett speciellt sätt. Och då tänker jag på förklaringsberget som är beskrivet i både Matteus, Markus och Lukas evangeliet, men med lite olika detaljer. Jag väljer Lukas versionen i kapitel 9. Ni kommer ihåg att Jesus går upp på förklaringsberget tillsammans med några av de sina. Det var väl Petrus, Jakob och Johannes, eller hur? Och så får de bevittna någonting. Jesus förklaras. Han är ju sann Gud, sann människa. Och plötsligt får de se något av hans gudomliga härlighet. Och så är det ett samtal där. Två män samtalade med honom. Kommer ni ihåg vilka det var? Mose och Elia. Och så visade Jesus sin härlighet för dem. Och så står det, jag har Lukas versionen, den har jag alltid funderat mycket över och fortsätter att göra. Men här är en hemlighet, en uppenbar hemlighet. När Lukas säger, vad samtalade de om på förklaringsberget? De talade om hans bortgång som han skulle fullborda i Jerusalem. De talade om ett exodus. Och då finns det en anspelning till uttåget ur Egypten, inte sant? Ett exodus. Kristi exodus. Hans bortgång som han skulle fullborda i Jerusalem. Och jag vill inte fantisera över detta vad de samtalar om. Men jag tror det finns biblisk förankring för att på något sätt tänka sig in i Elias och Moses härlig förklarade situation. För de är alltså saliga. Det kan vi ju konstatera utifrån denna. De har övervunnit. De är hemma hos Herren för Jesu Kristi skull. Och så talar de om hans bortgång. Är det det som är första samtalet om? Vad Jesus ska lida och dö och göra i Jerusalem? Ja. Och vi förstår varför. Jag tänker mig in i Mose och Elias situation att har de ställt frågan till Jesus, du kommer väl för allt i världen att fullfölja loppet, resan? Underförstått, om du inte gör det så får vi stiga ner från förklaringsberget. Då är det slut. Så viktigt var det samtalsämnet om Jesu Kristi lidande, död och uppståndelse. Hans bortgång. På det hängde hela deras härlighet där och då. Och sen får ju då apostlarna till slut, vi ska inte säga så mycket mer om det, men där är på något sätt en sluta med, inte Mose och Elia, de träder tillbaka och så är det bara Jesus. De ser Jesus, bara Jesus. Jesus alena är kvar. Och då är vi framme vid både korset och härligheten egentligen i evangeliets underbara innehåll. Den sista citatet på nytestamentlig mark, det är från Uppenbarelsebokens 15. Där finns också en Moseanknytning då. Uppenbarelsebokens 15, vers 2 och 3. Och då ser vi in i den tillkommande härligheten. Jag såg liksom ett glashav blandat med eld, och på glashavet stod det som hade besegrat vilddjuret och dess bild och dess namns tal. De har Guds harpor i händerna och sjunger Guds tjänare Moses sång och lammets sång. Jag stannar upp. Lägg märke till formuleringen. Moses sång och lammets sång. Stora och underbara är dina gärningar, Herre Gud allsmäktig. Rätta och sanna är dina vägar, du folkens kung. Vem skulle inte vörda dig, Herre, och prisa ditt namn? Bara du är helig och alla folk ska komma och tillbe inför dig, för dina rättfärdiga domar har uppenbarats. Moses och lammets sång. Visst är det märkligt? Då ser vi att dessa två gestalter som vi nu har stannat inför har så stor betydelse i denna Guds frälsningshistoria, med Abraham som får ta emot löftet. Det är det första, det är det ensidiga förbundet. Och så kommer Moses med det ömsesidiga förbundet. Imorgon ska vi se mer på det utifrån Galaterbrevets perspektiv. Paulus gör en poäng av det. Vi nöjer oss med det, väntar med det till imorgon. Och så i slutändan så är alltså Moses och lammets sång. Det kan man fundera, jag har inte ljus över varför det står så. Jag ska inte säga så mycket mer om det, vi låter det stå. Men vi bara konstaterar resan. Frälsningsresan från Guds plan och sida. Och sen måste vi bara liksom gå mot slutet helt. Också uppenbarelseboken, de som har övervunnit, uppenbarelsebokens 7. De som kommer, som är hemma hos Herren, som har övervunnit, de kommer ur den stora bedrövelsen. Varför då? Och hur då? Jo, de har tvättat sina kläder och gjort dem vita i lammets blod. Här är påskhögtiden, här är Jerusalem, Jesu lidande, död, uppståndelse. Och så mitt in i evighetsperspektiven så är lovsången vad då? Det som har skett vid korset. En evighet behövs för att beprisa detta under att Gud tog sig an denna bedrägliga mänsklighet och valde att utge sin son för att rädda en sån skurk som Abraham, Mose och dig och mig. Sådan är härlighetens Gud. I Mose perspektiv, i Abrahams perspektiv, i Mose perspektiv. Om Gud vill får vi se lite mer detaljer utifrån Nya testamentet i ditt och mitt perspektiv. Men vi får på något sätt bara förundras när vi nu avslutar detta att härlighetens Gud vill ha, jag fattar inte det, med oss att göra. Och i förlängning får vi säga att igen, när Abraham fick uppenbarelsen från Gud, i dig ska alla släkter på jorden bli välsignade, så tänkte han också på dig och mig. Jag får en tanke nu tillbaka till tiden på Fridhem här. Jag tänker på Rolf Smetana som jag hälsade på, kära broder och vän. Och det var länge sedan vi sågs, men det var så roligt att se igen. Det jag kommer ihåg, kanske inte så mycket från när jag hörde dig predika, men jag kommer ihåg du brukade avsluta ungefär på följande sätt, att när man har fått försöka brodera och se något av evangeliets hemlighet och Guds härlighet som uppenbar, så minns jag dig Rolf för att du brukade ofta säga: kära vänner, är inte detta något att kämpa för? Är inte detta något att satsa på? Nu tänker jag på er yngre speciellt som har kanske ett kortare eller längre liv framför er, det vet jag inte. Låt oss satsa rätt. Ni förstår vad jag menar. Och då i ljuset vad jag har försökt säga, så är det inte detta att lyfta sig själv. För det är värdelöst. Men grip om härlighetens Gud som har uppenbarat sig. Och som har gjort denna märkliga resa i Israels folk. Och så kommer vi som hedningar med på köpet. Hedningarna skulle få del av välsignelsen. Abrahams välsignelse, säger Paulus i Galaterbrevet. Vi kommer till detta imorgon. Satsa rätt. Hur skulle vi kunna fly undan om vi inte tar vara på en sån frälsning, Hebreerbrevet? Ja, gör vi det, drar vi oss undan, så är det kört. Då är det förlorat. Och det är allvarligt. Och så jämfört med den himmelska glädjen och härligheten. Låt oss be. Herre, vi tackar dig för ditt underbara ord som du har gett oss. Att vi har nåtts av detta budskap. Vi kan inte nog tacka dig för det. Och så mitt i allt får vi bekänna vår bristfullhet att ta vara på det. Hjälp oss att vakna ur sömnen och allt mer ta vara på detta kära, glada, frälsande budskap som vi genom dopet och tron har fått ta emot. Låt det föra oss till dig allt närmare dag för dag, och att vi vandrar tillsammans med dig, härlighetens Gud, och att det får ett lyckligt slut. Vi vet att det är din vilja. Herre Jesus, du som själv ber till din far och säger: Herre, jag vill att där du är, där skulle också dessa få vara med, så att de skulle få se din härlighet. Så har du bett, Herre, och så ber du. Och så talar du vår sak som vår advokat inför Fadern också denna dag. Tack för det. Välsigna ditt ord på våra hjärtan och helga oss i sanningen så som ditt ord är sanningen. Amen.